Välkomna till avsnitt 2 av denna podcast Rosso Nere med Micke och Mackan. Vi finns på iTunes och Android. Även på Svenska Fans där jag har haft kontakt med Henrik på redaktionen som vi är väldigt tacksamma för. Idag så tänkte vi prata lite om sommarens alla transfers, i alla fall Milan-relaterat. Och sen lite om matcherna. Och matchen mot Lazio. Också att vi eventuellt följer upp ekonomin vi pratade lite om sist i vårt första avsnitt. Mackan, vi har blivit av med ganska mycket bottenskrap. Vilken spelare var skönt att bli av med, helt enkelt?
De Ciglio, Bertolacci.
På grund av?
De Ciglios potential som aldrig infann sig. Så han var hela tiden en lovande talang. Och jag tyckte att han skulle stanna ett antal år, men i fjol var han inte bra. Attityden mot fansen var inte så bra. Uppenbarligen har han problem, i alla fall i Milan hade han det. Sen fick han väl inte så bra betyg mot Lazio i sin första match.
Han blev väl sämst på plan.
Tror det också.
Det här underbara klippet där han ska slå ett inlägg som hamnar på fjärde tak någonstans. Men just Bertolacci du var inne på, det är ju en spelare som jag har alla sett han spela bra fotboll i Milan i alla fall.
En bra match mot Lazio borta när de vann i fjol. Sen har han ju varit skadad väldigt mycket, så man kanske inte ska döma honom för hårt. För detta är väl endast ett lån utan köpoption.
Ja. Backa då. Lån ut utan tvång på köp.
Det känns konstigt. Jag tycker att Backa egentligen är en bättre målgörare än ersättaren Kalanić. Borde finnas mer intresse. Givetvis har det lite att göra med lönekrav och så vidare. Konstigt att han inte kunde bli såld.
Vår ersättare för honom är ju inte kvalitetshöjande.
Inte i målgörande avsikt.
Den här som jag tappat i år, som bra fjol, det är Deulofeu som gick till Barcelona.
Ja, och det fanns väl i princip ingen chans att få honom, om jag förstod allting korrekt. Valde Barcelona att köpa ut honom så stod det i kontraktet att de var tvungna att hålla honom.
Sen att han ville gå till Barcelona, det är jag förstår honom. Annars sedan så visste han om att han kan tappa sin landslagsplats i Barcelona.
Som Suso kanske tar.
Suso har väl redan tagit
det. Han har väl redan tagit det.
Ja. Honda är ju inte så mycket att prata om. Han sålde en jävla massa tröjor, men inte så mycket mer tyvärr.
Tyvärr.
Kuka är ju en spelare jag försvarade. Jag var nog ensam om att göra det.
Nej, jag kommer sakna honom just för att han i alla fall hade lite grinta.
Exakt.
Han slogs hela tiden. Och jag tycker inte att i det avseendet skulle en spelare som Kessie kanske bli skadad, så hade han kunnat vara en ersättare. Inte kvalitetsmässigt lika bra på något sätt, men han är ju i alla fall en murbräcka.
Sådans mål i Turkiet. Ja,
fantastiskt fint.
Verkligen. Enda stora transfern ut var väl Niang med lån och köptvång och även då någon bonus eventuellt till Milan.
Helt rätt att sälja honom. Man kunde väl önska lite ännu mer pengar som Moskva tydligen hade erbjudit. Men istället för att ha honom sittande surandes på bänken.
Däremot tycker jag också förvånad att inte Lazio gick in hårdare. De gick in lite sent eventuellt. Men just ersättare för Keita Balde. Även en sämre spelare. Men det är ju en hyfsad ersättare. Sett till deras spelmodell också.
Ja, jag håller med.
Transfer in istället. 11 spelare. Rodriguez, Muchacho, Kise, Kalanić, storbror Donnarumma, Conti, Çanoglu, Borini, Bonucci, Biglia och André Silva. Åsikter, Mackan?
Precis som i vår pilotavsnitt så måste jag ju säga att Bonucci på pappret är det absolut bästa. Hittills har han ju varit duktig också. I övrigt så, Kessie, vi kommer ju till matchrapport, men inte så bra kanske mot Calgary, men i mina ögon kommer att vara väldigt viktig. Jag återstår att se vad Biglia kommer med. Hans erfarenhet är ju väldigt nyttig om han är hel. Har vi också pratat om innan.
Mm. Men det är ju en spelare som är fantastisk i sitt landslag. Och nu senast var det i natt de spelade och där var han dominerande på mitten. Så frågan är hur då Montella, vi kommer komma tillbaka till Montella senare, men hur då Montella får ut det bästa av Biglia och Milans mittfält?
Det är oerhört intressant att se. Med alla de här nyförvärven så kanske man på pappret så tycker man att Milan ska spela väldigt bra fotboll direkt. Jag är väl en av dem som också tycker det, men jag inser att det är ett helt nytt lag. Och tittar man på, vi kommer ju till matchrapporter som sagt, men tittar vi på de matcherna som har varit, det är ju faktiskt de som var i laget förra säsongen som har glänst mest, tycker jag.
Det som har kommit in i Milan, vilka tycker du ska gå rakt in i en startelva?
Rodriguez på vänsterbackposition och Conti på högerbacksposition, startspelare för mig. Bonucci i mitten såklart, Kessie på mittfält och Biglia på mittfält. Kalanić bör väl vara en startspelare om man köper honom för de pengarna. Och André Silva borde vara en startspelare. Jag vet inte, Karl Hanglo, han borde ju vara det med att han fick tian.
Sätt i övergångar in, 11 spelare som sagt. Är det någon spelare du saknar? Är det någon spelare du, eller är det någon position du saknar en spelare på?
Kanske vi hade behövt en mittfältare till. Beroende på hur bra Locatelli och Montolivo är. Än så länge är jag ganska nöjd med dem. Så. En skada på Cassie, då hade vi behövt en ersättare från honom rakt av. För det har vi inte idag, tycker jag. Det har ju pratat oss mycket om en ytter. Men jag tycker om Bonaventura och Suso är hela, så är de ju givna i en startelva för mig.
Milan är skadefri, så har Suso och Bonaventura en given roll på ytteranfallet. Så det är ju den nummer 9-rollen som man får kriga med. Men på tal om ytteranfallare som också ryktades, Keita Balde, han var omöjlig att gå till Milan tydligen. Och det var rätt så skönt att han gick till Monaco så vi slapp möta honom ändå, för att han tycker jag är en av de bästa ytteranfallarna på dagens marknad.
Men det känns ju konstigt att man säger att man bara vill gå till Juventus men går till Monaco. Eller så blir han borttvingad. Det kan ju också vara det.
Sett till transferin var det ju mycket snack om, och då har vi också pratat om Aubameyang, Dortmund. Sen kan jag förstå att inte de väljer att sälja nu när de tappade Dembele och även Kagawa gick samma transferfönster, så att det var ganska svårt för Milan att köpa honom, fast han själv verkade vilja enligt livesändningar etc. Ledningen ville också köpa honom. Så då är frågan, händer det nästa år? Händer det redan till vinter?
De öppnar ju själva igår kväll när de hade sin livesändning direkt efter transferfönstret stängde att det var möjligt att värva spelare i januari. Men de var ganska nöjda, sa de, med sin transfer sommar. Jag tycker de ska vara nöjda. För många spelare, eller för få spelare, jag vet inte. Jag är ju nog på gränsen till att de kanske har värvat för många spelare för att få ihop det till ett lag.
Som du själv var inne på, var både Mirabelli och Fasone själva nöjda. Sen så, vad ska de egentligen säga? Men tidningarna i Italien gav ju Milan ett snitt på ungefär 8,5 av 10. Och det är ganska kritiska tidningar, så att jag tycker det är ett väldigt gott betyg sett till deras första period ihop.
Absolut. De har uppenbarligen scoutat spelare i förväg innan de tog över Milan. Arbetat i det fördolda som vi har pratat om. Tycker vi nu att en 8 av 10 är ett riktigt betyg?
Jag vill också tycka att 8 av 10 hade nästan kunnat sätta 8,5 bara för sakens skull. För att vi har blivit av med mycket dödkött i klubben. Sen kan jag tycka att det är fortfarande vissa spelare som borde lämna. Vi har en trupp på mer än 30 spelare. Och det kostar rätt mycket att hålla igång en trupp både ekonomiskt och sportsligt. Sen förutsätter jag att vissa spelare har fått beskedet att de inte är aktuella för en startplats i dagens Milan. Sett till kvaliteten idag. Men jag tycker överlag en bra transfer. Sen var du inne på också att de redan börjat scouta i förväg. Och det är redan nu diskussioner om Pietro Pellegrini. Killen som är född 2001 från Genoa. En stor kille på 1,93 anfallare från Genoa.
De har ju värvat ganska mycket till Gattusos Primavera-lag. Bra kvalitet om jag har förstått det rätt. Det är ju spelare som man kanske inte har sett förut. Men det verkar ju som att de vill satsa på ungdomslaget så att de kan ta upp egna talanger i laget.
Flera spelare som diskuteras redan till januari är Udineses Jankto. Det är en mittfältare född 96 som värderas till 80 miljoner. Det är en vänsterfotad mittfältare från Prag som redan spelat i A-landslaget. Och trivs bäst på det centrala mittfältet. Han sägs vara Tjeckiens svar på Xavi.
Intressant spelare. Milan har gjort bra värvningar som inte är superstjärnor. Ingen är väl en superstjärna förutom möjligtvis Bonucci. Han är en superstjärna. Men jag tycker att det är vettigt att köpa spelare i rätt ålder som kan utvecklas att bli superstjärna.
Det är väl också enda kritiken just Mirabelli och Fasone har fått, att de har värvat för få så kallade superstjärnor. Annars har det ju aldrig riktigt varit deras strategi heller. Dels för att det kostar, och att få en superstjärna till Milan idag är ju svårt. Bonucci var ju skänk från ovan.
Absolut, det är inget Champions League-spel. Många av superstjärnorna kräver ju det för att gå. Kan inte tävla, som du har varit inne på innan, med Premier League i lönenivå, trots att Milan är nyrika. Sett till hela transferfönstret så har vi ju potential att få superstjärnor. Och det är nog så de har tänkt.
Transferfönstret är stängt. Det var ju diskussion om en Mr. X à la Galliani bullshit-snack. Nu blev det ingenting. Det blev ju en Nikola som vi har redan pratat om tidigare. Jag förstår inte alls det köpet. Och är vi nöjda med avslutningen? Var det rätt att inte värva någonting mer?
Jag tycker det var helt rätt att inte lägga ut pengar på en spelare bara för att det skulle köpas en spelare. Men givetvis vill man ju ha en 30-mål, en Aubameyang som gör en 30-mål per säsong.
Jag läste någonstans att de vill ha en rutinerad spelare i varje lagdel, det vill säga en Bonucci, en Biglia och en Kalinic som är där runt 30 som ska stå för en viss ryggrad, vilket är klokt. Men andra sidan gör de mig också nervös för att Biglia är ganska skadebenägen och Kalinic är ingenting att bygga kring, tycker jag.
Kalinic fördel är ju tydligen att hans familj har hållit på Milan. Det är alltid positivt med folk som, om de nu säger det bara för att de går till en ny klubb eller inte. Men...
Premium Sport har gjort en lista på de 10 bästa värvningar inom Serie A. Där har Milan 3 spelare på sin lista. Nummer 10 är André Silva, nummer 7 är då Kalinic. Och jättemärkligt nog hamnar Bonucci bara på andra plats. Första är då anfallaren från Sampdoria, Tjecken Chic, som gick till Roma för väldigt mycket pengar.
Han är ju duktig, men att han skulle vara en större värvning än Bonucci från Juventus till Milan, det tycker jag ser väldigt konstigt ut.
Jag tycker att listan tappar sin trovärdighet helt. Annars är han just Chic, var inte han på gång just till Juventus men misslyckas på någon läkarundersökning?
Så förstår jag det också.
Och då bör man undra att en reject Juventus som ändå kan välja vaka lite vad de vill inom Serie A, som istället tog Bernadette som hamnar på nummer 5. Att sen då Chic går till Roma.
Det säger väl en del om att Roma var lite desperata i slutet av fönstret också och behövde en ersättare till Salla framförallt.
Resterande lista då, nummer 10 är André Silva. Nummer 9 är Borja Valero som gick från Fiorentina till Inter. Simeone, Kalinic då nummer 7. Matuidi som gick till Juventus. Nummer 5, Bernadette som också gick till Juventus. Och sen nummer 4, Vecinho, eller Vecinho, jag är osäker på uttalet, gick till Inter. Nummer 3 är Douglas Costa som gick då från Bayern München till Juventus. Nummer 2, stjärnvärvningen Bonucci från Juventus. Bara att han går från Juventus till Milan borde ju hamna på nummer 1 bara för sakens skull. Men sen då nummer 1, då anfallaren till Roma Chic. Det är deras åsikter, jag håller inte med.
Jag håller inte med heller. Sen är man ju färgad av att man håller på Milan också.
Jag är jättefärgad, men jag tror att alla utomstående hade reagerat på att Bonucci inte är nummer 1 på den här listan.
Ja, jag håller med.
Och Douglas Costa kan jag tycka är nummer 2. Och sen Matuidi som nummer 3.
Framförallt med tanke på vad Matuidi kostade.
Det är ett fynd.
Det är att Milan inte höger lite mer där. Men det är samma sak där. Han vill nog spela Champions League, han vill ha chans att vinna Champions League. Det har han inte med Milan i år.
Matuidi kostar lika mycket som vi betalar för Bertolacci. Och kvalitetsskillnaden där är enorm. Vi har varit inne på Milan, det vill säga vår egen transfer in och ut. Vad har vi att säga om våra konkurrenters transfers in och ut?
Juventus har ju gjort en del, men jag tycker inte de har ersatt Bonucci till, som är den stora förlusten för dem. Vilket också märks på deras uppställning. De har ju haft en fyrbackslinje istället för en trebackslinje. Sen har de ju förstärkt mittfält och anfall. Jag återstår att se lite hur det går när det verkligen gäller, för de har inte heller haft världens svåraste matcher.
Deras match, jag såg den, jag tycker de inte imponerade alls. De vinner dock med 4-2. De får en regelrätt straff efter videogranskning och den är rätt, ingenting att säga om det. Andra halvväg har de ett läge och mål på. Dybala är fantastisk, sen är matchen död. De gör dock ett sista mål också, men jag tycker inte att de imponerar. Genoa borta är dock ingen mumsbit.
Fråga Milan. Förra året förlorade vi.
Våra andra konkurrenter, vad har de gjort som skrämmer oss?
Inter har ju börjat bra. Tyvärr har de ju fått behålla till stora delar sitt lag från i fjol och ersatt med en, i mina ögon, bra tränare.
Spalletti menar du?
Spalletti är en duktig tränare, tycker jag.
Han kan ju ligan och han kan ju definitivt Roma, vilket syntes.
Och de har fått behålla Persic som många har varit ute och dratt i, framförallt United. De har dessutom fått igång Icardi. För honom kan vi prata mycket om. Men han är ju en fantastisk målgörare. Han är ju en 30-plussare om han hamnar i rätt umgänge, så att säga.
Det är en fantastisk målskytt. Sen kan vi fråga Max Lopez vad han tycker om honom som person. Men det är ju skitsamma om han gör 30 år. Då kommer alla Inter-supportrar älska honom.
Ja.
Fast han mer eller mindre ger fuck you till Inter-publiken.
Inter-fansen älskar nog att hata honom. Men de vill nog inte att de säljer honom. Inter ser ganska farlig ut i år. Tyvärr.
Och Roma?
Tycker de ser något mindre farlig ut än i fjol. De har inte ersatt på alla positioner. Nu fick de Schick. Återstår att se om han kan göra någonting för dem. Men de har blivit av med ett försvarare som de inte har ersatt, Rydiger. Jag såg inte matchen mellan Roma och Inter. Men Roma var ju tydligen ganska bra i matchen.
Roma var helt okej, men Inter var jobbigt bra att se. Sen just Roma i sig, Salah och Rydiger, det är stora spelare sett till deras taktik. Men det här moraliska att Totti inte är kvar i omklädningsrummet. Det är frågan hur mycket det påverkar Roma idag.
Och en ny tränare som givetvis har varit duktig i Sassuolo, men stor skillnad mellan Roma och Sassuolo.
Helt annan krav. Lazio har ju tappat kanske sin bästa spelare. Eller sina två bästa spelare.
För mig är Lazio topp 6, topp 7. Milan ska vara topp 4, så de ska helst inte vara en konkurrent. Och har inte förbättrat sig genom att sälja av så många spelare som de har gjort.
Sätter konkurrenter på topp 4, topp 6. De har före oss i fjol Atalanta. Vi har ju tagit deras kanske två bästa spelare.
Atalanta har blivit av med sina bästa spelare, men är fortfarande ett av de mer samspelta lagen. Så jag tror inte de kommer före Milan. Eller det gör de inte. Men de är fortfarande på topp 6.
Ett lag som är en besvikelse i fjol är, eller var, Fiorentina. Vad kan man tro de gör?
De är ju tillbaka på år 0 på något sätt, känns det, med spelarförsäljningar till höger och vänster, nya ägare till klubben. Det verkar som att det är väldigt rörigt i klubben. De har ändå en okej tränare i Pioli, tycker han. Men har han inget material att leka med, så resultaten blir därefter.
Summa summarum, våra konkurrenter, har de inte blivit väldigt mycket bättre från i fjol?
Nej. Milan har blivit på pappret mycket bättre, tycker jag, än i fjol. Juventus har tappat något, men är fortfarande klara favoriter. Sen så är jag mest orolig över Inter.
På tal om Juventus och deras transfer. Deras stora vinning i år, förutom förlusten av Bonucci, det var att de lyckades och vågade behålla Dybala. Trots att Barcelona tydligen gav ett bud på runt 130 miljoner euro.
Och de fick behålla Alexandro också.
Tufft att kunna neka de buden.
Framförallt med tanke på deras historik av att låta spelare lämna när de har blivit erbjudna.
Sist men inte minst, Napoli.
Har väl i princip inte köpt någonting. Men det är inte mycket som har förändrats. De har samma tränare som också spelar rolig fotboll. Napoli och Inter och Juventus och Milan är topp 4. Inte nödvändigtvis i den ordningen. Men jag tror att det är de fyra som är topp 4.
Det vill säga att fjolårets tvåa Roma är utanför Champions League.
Det tror jag. Jag tror de kommer femma eller sexa.
Mackan, vi lämnar transferfönstret. Det lär väl bli en hel del rykten. Det finns massa mer att säga kring rykten, men vi kan inte ta upp allt. Innan vi stänger transferfönstret helt så är det faktiskt öppet i Turkiet fortfarande. Och förhoppningen är då att bli av med Paleta, Gomez och José Sosa. Galliani-värvningar sitter på långt och ganska högt kontrakt.
Det är nog inte helt enkelt att bli av med dem. Samtidigt så bör de nog för sin egen skull vilja gå till ett lag där de kommer få speltid eftersom det är VM. Paleta får nog inte spela något VM, men Sosa kanske. Och Gomez också på den delen.
Gomez definitivt. Det som jag är inne på tidigare, vi har ju ganska stor trupp. Sett till våra konkurrenter har vi ju mycket större trupp än vad de har. Kan vi bli av med de här tre är det bra. Blir vi inte av med dem så lär de vilja gå själva i januari förhoppningsvis.
Ja.
Vi har tappat vår serieledning, trots vinst mot Calgary. Vad säger du kring den matchen?
Spelet såg inte övertygande ut. Milan hade problem på mittfältet framförallt. Tyckte inte Hakan gjorde en bra match överhuvudtaget. I mina ögon var han sämst på plan. Spelet blev bättre när han blev utbytt och Biglia kom in. Sen gjorde ju vår favorit Cassie ett jättemisstag när han tappar bollen.
Som leder till mål.
Som leder till mål.
Det kan tycka som Guardiola var inne på med hans tiki-taka, att har du bollen med ryggen mot spelaren så är det alltid one touch. Där gjorde Kissé bort, så han drällde med bollen alldeles för långt ner i egen planhalva, som då renderar i ett baklängsmål. Inte okej, och enligt betyg fick han sämst av alla. Han spelade upp sig något, men det misstaget sänkte hans betyg ordentligt.
För mig så, de som övertygade mest var ju faktiskt spelare som vi hade förra säsongen. Donnarumma gjorde ett antal bra räddningar, tyckte jag. Suso var klart bäst på plan.
Suso kom återigen med i veckans lag för andra veckan i rad. Och alltså, högst betyg. Mål och målpass.
Smörpassning dessutom. Fantastisk passning. Och en fantastisk frispark. Och egentligen så är ju Cotrone också en spelare som jag har haft sen tidigare, även om man har spelat i Primavera-laget. Montelivo fick rätt så höga betyg. Jag förstår inte riktigt om betygen, för jag tyckte han drällde med boll han också.
Men det känns som han var en riktig virrepanna. Ett mittfält med då Håkan, eller Hakan som han heter, Montolivo och Kissé är inte en fungerande startuppställning.
Montolivo bör ju vara den som har erfarenhet och är trygg med boll, men han kändes inte så trygg med boll. Att Håkan, eller Hakan, hade lite problem kan ju vara för att han inte är inspelad i laget.
Han kändes väldigt trött.
Han kändes långsam i tanken också. Han fick inte iväg passningarna direkt.
Jag tyckte lite att han och Montolivo krockade. Det känns att de ville vara på samma yta, ha bollarna. Därför tror jag de två ihop kommer aldrig funka.
Annars så tyckte jag inte Kalanić gjorde något större avtryck när han kom in i heller.
Jag vill tycka att både Biglia och Kalanić var helt osynliga. Jag kan ha missuppfattat deras roller i Milan. Men Kalanić, jag vet inte om han rörde bollen ens. Och då har vi ändå André Silva, som kostar 400 miljoner kronor på bänken. Vi har Kalanić som kostar runt en 250 miljoner, som också började på bänken. Med vår egen Primavera som återigen gör mål. Han är ju fantastisk och nästan till omöjlig att peta just nu.
Han måste ju få spela med i den målform han har just nu. Det som också oroar mig lite var ju faktiskt att både ytterbackarna, Conte och Rodriguez, de såg inte heller riktigt bekväma ut i sina roller. Kom inte med i anfallen på samma sätt som de har gjort innan. Jag undrar om det har någonting att göra med matchen innan mot Chikendia, där Montella lekte med formationen. Om det är därför de var osäkra på hur de skulle spela i denna matchen.
Och då menar du att han provade 3-5-2?
Ja.
Och vad tycker du om det?
Den matchen såg det ju totalt förvirrat ut. Om det beror på att han dessutom satt in en mängd nya spelare, ungdomsspelare och icke-samspelta spelare, det vet jag inte. Jag tycker att vid det här laget borde en formation vara klar.
På tal om Chikendia-matchen och hans formation, så bytte han då in unga spelare. Gabbia och från start var väl Sanalato, Nicolo Sanalato. Han gjorde inte bra så tycker jag, men det kan inte vara schysst att göra en premiär i den matchen.
Nej, alltså, jag förstår varför man leker i den matchen med hemmaresultatet.
Matchen är färdig.
Matchen är färdig, 6-0 hemma. Som jag ser det är det konstigt att ta in väldigt många nya och unga spelare när du samtidigt leker med formation. Du får inte något svar på någonting. Jag tycker det hade varit bättre att ha en formation som du vill spela med och sen lägga in unga spelare i det i så fall, så du vet vad de kan.
Sen som djävulens advokat, att prova 3-5-2 är kanske en bra lösning. Det är kanske en framtida formation i Milan. Men när man då inte provar den med startelvan i en match som känns på skoj, då ger du ingenting som du var inne på. Och då frågan, vågar man chansa med en helt ny formation? Vågar man prova 3-5-2 i serien?
Som det ser ut med Calgary tycker jag nej. Med tanke på att de körde 4-3-3. Och det såg väldigt skakigt ut.
Jag tycker Milan tappade matchen helt. Vissa vill ju tro att vi fick tillbaka matchen när vi bytte in Biglia. Jag kan inte se den stora skillnaden när han kom in. Jag såg inte stort i honom där. Även jag vet att han är fantastiskt duktig i Argentina, som jag minns på tidigare. Montellas utmaning är att få rätt på Biglia. För att Milans mittfält kommer ju vara Biglia, Kissé och en till.
Och vem det är återstår att se.
Det kommer inte vara Montolivo.
Till stor del kommer nog vara Hakan. Tror du inte det?
Hakan och Biglia kanske också krockar, sett till vem som vill ha boll. För det känns som många vill ha mycket boll. Och någon måste vara playmakern. Även som tidigare Barcelona med extremt duktiga mittfältare. så är det någon som är playmaker likt då Xavi som styr hela spelet. Milan måste utse vem styr hela spelet. Är det Biglia eller är det Håkan? I värsta fall Montelivo. Men bara någon gör det, för att nu känns det som att många springer på samma boll. Det är för många kockar i köket.
Vi saknar en Pirlo helt enkelt.
Ja, det hade varit gott att ha en Pirlo.
Jag har också svårt att se Montella som en stor tränare hittills.
Och det hemskt är det redan för två omgångar, men jag ser inte att han kan ändra matchbilden.
Han har gjort ganska bra med Fiorentina, 4 säsonger i rad på fjärde plats. Där han faktiskt första säsongen fick 14 nya spelare till Fiorentina när han lyckades ta dem till en fjärde plats. Med det sagt är det inte samma sak att träna Fiorentina som att träna Milan. Det är högre förväntningar. Det här året har det varit 11 nya spelare och väldigt mycket pengar, vilket skapar ännu mer förväntningar och mer press.
Milan ska bli topp 4 helt enkelt.
Om han kommer topp 4 i år, jo, är han en bra tränare.
För att han ska vara en bra tränare i mina ögon, då måste han ha ett lagbygge som ser till att vi blir topp 4. Inte Susos frisparkar som räddar 3 poäng i matcherna. För det individuella framgångsrika recept. Men jag ser inte att han och hans lagbygge är ett vinnande koncept på lång sikt. Sen så vill jag som djävulens advokat hoppas lite på att Chelsea går dåligt för att kanske få Conte som tränar Milan.
Vill du ha en Juventino i Milan? Jag tar gärna Conte också, för jag tycker att han är en bättre tränare såklart. Som jag tycker det är konstigt med Montella för tillfället är att han inte har en klar spelidé. Och jag tycker att han har haft spelarna i god tid för att kunna lista ut det. Sen om han inte har haft någon input när det gäller spelarköp, så är det kanske inte så enkelt ändå.
Men jag vet som han tydligt har gått ut och sagt, det är ju just Kalanić som han vill ha.
Han kommer ju uppenbarligen då att spela med honom också, om han nu ville ha honom. Vilket kommer att vara lidande för André Silvas utveckling. Samtidigt så ser jag ju det. Jag har alltid hävdat att det är ledningen i en klubb som ska bestämma vilka spelare som ska köpas eller säljas och inte tränare. Sen ska ledningen välja en tränare ut efter den fotboll som de vill ska spelas och inte tvärtom.
Annars har ju Fasson och Mirabelli inte valt Montella som tränare.
De har väl valt honom på det sättet att de förlängde kontraktet.
Fasson och Mirabelli valde att förlänga Montella, så uppenbarligen tror de på honom och då ledningen i ryggen. Men frågan är, fanns det något annat på marknaden? Var det någon annan som ville eller vågade ta över Milan? Dels med pressen på att leverera direkt och historiskt sett att ha varit jävligt tuffa år bakom oss.
Fortfarande är ju frågan, är Montella rätt man? Jag vill att han ska vara det. Jag tycker illa om kulturen av att byta tränare efter 3 månader bara för att ha gått dåligt i hälften av matcherna. Men titta på Inter i fjol. Hur bra gick det för dem när de bytte tränare 3 gånger?
De Boer hade rätt mycket att säga om Inter.
Jag förstår honom.
Det var till en pajasklubb, men det är ju, det förstår för honom. Montella kommer definitivt få året ut. Om man levererar minst en fjärde plats kommer han förmodligen vara kvar. Levererar han inte en fjärde plats, då finns det ju ingen chans att han är kvar med dagens spelartrupp.
Om han inte vinner Europa League. Mirabelli och Fasone sa ju i gårdagens genomgång att de kommer satsa på Europa League. Anledningen till det är ju givetvis att om de inte tar topp 4 så kan man komma till Champions League genom att vinna Europa League.
Likt så som United gjorde för.
Ja. Så att jag tror nog att de måste hålla båda vägarna upp.
Hoppas bara inte Milan spelar lika dålig fotboll som United gjorde i fjol.
Jag hoppas inte det heller. Sen, truppen är stor och har förmodligen möjlighet att spela så många olika matcher som det kommer att bli. Truppen är bred, många spelare, många matcher gör ju att du kan få fler spelare med och vara matchtränare. När man då tänker på killar som André Silva och Cutrone så är det ju bra med många matcher som betyder någonting. För då kan de få känna sig viktiga. Och jag tror att det är jätteviktigt att de får vara med för den framtida utvecklingen.
På tal om Euroleague, vilka lag fick Milan i Euroleague?
De fick AEK Aten, Austria Wien och Rijeka från Kroatien.
På pappret är det en grupp som Milan ska vinna.
Utan större problem.
Så att också nu, om nu de går ut och säger att de ska ha en viss satsning på Euroleague, så ska de ju vinna den gruppen ganska enkelt.
Går man vidare ur gruppen som vinnare så kan det ju faktiskt vara då, om vi återkopplar till transfersagan, så kan det ju vara vettigt att man kanske värvar någonting i januari för att ha ytterligare bredd och spets på truppen.
Och vilken position ska vi då värva i?
Framförallt mittfältet.
Vi går tillbaka till matchen mot Calgary. Och 9 minuters övertid, vilket är rekord för mig. Jag vet inte var de kommer ifrån, men det blir i alla fall några svettiga 3 poäng till slut. Vad tar vi med oss positivt från matchen? Förutom att Donnarumma var väldigt duktig.
3 poäng är 3 poäng. Det är de här matcherna förlorar vi eller spelar lika förra säsongen. Bättre att formtoppa något senare. Nu har vi Lazio nästa match. Den kan vara lite svårare. Lazio har inte övertygat direkt hittills.
Lazio gjorde 2-1 i 89 minuten av Sergej Savic.
Det är väl bättre att Milan blir bättre ju längre säsongen går än att de formtoppar på försäsongen och går neråt. Och jag tror att vi kommer bli bättre ju mer speltid spelarna får tillsammans.
Anmärkningsvärt till matchen är att Milan släpper in sitt första mål efter 500 minuter.
Det tyder ju på att de har satt försvaret någorlunda. Bonucci hjälper ju såklart till. Sen tycker jag det är ett skitmål, för att det är ett slarvmål från Milans sida. Så det borde inte vara ett mål.
Det känns som det är ett misstag man kan tvätta bort. Det viktiga är att vi går därifrån med 3 poäng och vi hänger på toppen. Annars så ser inte jag att det är jättemycket att ta med sig till matchen borta mot Lazio.
Nej, vi kan väl ta med oss att Cutrone gjorde en otroligt bra match igen.
Han lär ju starta mot Lazio.
Ja, det skulle vara Kalanić om nu Montella föredrar honom av någon anledning.
Landslagsuppehållet är ju fruktansvärt för oss som följer fotbollen. Milan har väldigt många spelare på landslagsuppdrag.
Montella själv tyckte inte det var bra. Han sa själv att det är bättre för mig som tränare än det är för våra spelare, för jag får i alla fall vila. Så han var inte helt nöjd med att alla försvann, eller många försvann. Och det ser man historiskt, så har ju Milan haft många skador på Montolivo till exempel.
Det var ju lite Montolivos karriärslut nästan till när han...
Han blev uppkallad.
Ja, vad hände där?
Hur gick det till? Ja.
Den är en liten skräll, för att Bonucci, självklart. Conti, självklart. Men Montolivo i italienska landslaget idag, det är en gåta för mig. Nästa match är den 10 september borta mot Lazio och den går 15.00. Av vilken anledning?
Milan själv har tydligen begärt att få spela många matcher tidigare på grund av att de vill nå den asiatiska publiken. Inte så konstigt när man har kinesiska ägare kanske. Det blir primetime.
Vi vänder blad. Hoppas inte vi skrämde upp några kring ekonomin och hedgefonder. Mackan, har du någon ny info eller något tillägg kring ekonomin?
Milan har ju själv med Fasone i spetsen gått ut och förklarat situationen något. De håller på att omförhandla lånen från den här hedgefonden. Bland annat vill de få Goldman Sachs att gå in och ta över lånen och således få lägre räntekostnader. Det har även sagt att det finns en plan B om Milan skulle missa Champions League. Vilket tyvärr för vår del innebär att man kommer att bli tvungen att sälja en spelare. Eller två. Senaste dag läste jag att Suso hade fått erbjudande från stora klubbar där de hade erbjudit 80 miljoner euro för honom. Så han ligger nog illa till om man inte når Champions League. Men det finns en plan för det i alla fall. Så vi kanske inte ska vara jätteoroade. Speciellt inte eftersom jag tycker de är ganska noggranna med att vara öppna med problemet. Och inte försöka dölja det för oss som är supporters.
Om jag bara sticker in, Suso för 80 miljoner euro. Vad känner du spontant för den eventuella försäljningen då?
Behövs pengarna så behöver man sälja spelare. Suso är inte den första spelaren jag hade valt att sälja.
Nu den sista, men är Milan på den nivån att man kan neka bud för 80 miljoner euro?
Än så länge, ja. Men om du inte hamnar i Champions League nästa år så tror jag att han, Bonaventura, och så ser man ju utvecklingen på andra spelare, men det finns ju de som ligger mer i farozonen än andra. Jag tror inte att man försöker sälja Bonucci till exempel, för du lär inte tjäna några pengar på honom. Du har ju Donnarumma som kanske då också kan rädda dem, om han nu då vill gå, om han inte hamnar i Champions League.
Vad säger du?
Det är oroande, men det är också betryggande att Fasone och Milan tar problemen på allvar och är öppna med det. Skulle man vilja lura supporterna så hade man ju inte varit så öppen med det.
Det är alltid bättre att informationen kommer själva från ledningen och de som styr klubben än att någon reporter på någon tidning vaskar fram det. Då blir det alltid 10 gånger värre.
Precis.
Och mycket större krigsrubriker i tidningarna.
Ja.
Och då får de absolut inte jobba i det lugna. Nu kan jag tänka mig rent taktiskt att de själva transparenta genererar också en stabilitet utåt sett. Och då har inte heller tidningarna någonting att skriva om på samma sätt för att skapa dessa krigsrubriker som säljer billiga lösnummer.
Jag håller med.
Sett till Euroleague så finns det också en ekonomisk fråga kring det. Det genererar ju ändå dels publiken. Kan det vara 60 000 mot Shenkendia? Och då även poängen i sig genererar. Och varje avancemang genererar pengar. Så att det finns ju även lite pengar att ta av Euroleague. Det är inte Champions League-nivå. Men det är dock pengar in.
Som Milan givetvis kommer att behöva. Så därav är det nog viktigt att satsa på det. Speciellt med den breda truppen.
Serieklubben har ju varit fruktansvärt dåliga i Euroleague. Inte tagit det alls på allvar. Sen förstår jag att det är mycket mindre pengar om man är mycket mer rädd för att truppen ska bli sliten. Men att Milan går ut och säger att de vill satsa på det tycker jag är positivt, för att det är fortfarande en framgång.
Som många andra kan jag ju faktiskt tycka att det är roligare fotboll än i Champions League. I Champions League kan du väl mer eller mindre säga vem som spelar kvartsfinaler mot varandra i förväg. Det kan du inte i Europa League på samma sätt.
Till och med semifinal kan man säga.
Nästan alltid. Sen är du givetvis Champions League man vill. Man vill ju att Milan ska vara en av dem som ska spela Champions League i semifinal varje år.
Som innan.
Som det har varit en gång i tid.
Innan var Milan laget inget lag ville möta Champions League. Sett till ekonomin har jag också läst att 12 miljoner i agentarvode.
Alldeles för mycket pengar.
Vi jobbar med fel saker.
Ska vi bli agenter istället?
12 miljoner euro i agentarvode. Och då är du ändå förvisso Raiola som har väl tagit en del av dem till Donnarumma-affären. Men annars, spelarna är ju inga jättar. De har ju inga jättar till agenter heller. Så att det är verkligen bra business att vara spelagent idag.
Ska vi säga något positivt med agenter utifrån Milans vinkel, så är det väl att Montella och Bonucci har samma agent. Och det är nog på det sättet som vi lyckades få honom så enkelt och snabbt som det gick.
Då kanske vi inte ska sparka Montella om du går åt skogen.
Det kan vara Montellas stora fördel.
Innan vi avslutar detta avsnittet så kan vi konstatera att Milan är återigen i Europa-gruppspel. Dock Euroleague, men dock. Vi har 6 poäng och är obesegrade i Serie A.
På det stora hela positivt.
Det är en bra start. Tack så mycket Mackan för detta. Vi hörs och ses igen.
Trevlig helg.
Tack detsamma.